aconsellen.
Välkommen till Fysion säger. Mitt namn är Wim Groten och jag jobbar på Karolinska institutet. Neurobiologi, vårdvetenskap och samhällssektionen för fysioterapi. Nej, vi heter avdelningen för fysioterapi numera. Jag säger alltid fel. Men det gör ingenting för att vi har en fantastisk gäst idag. Patrik Karlsson, och jag måste säga Dr. Karlsson.
Precis, tack så mycket.
Välkommen till Fysion säger. Jag säger doktor till dig för att du har disputerat precis.
Yes, jag är också lite ovan med det, men jag försöker vänja in nu. Jag är inte doktorand längre, utan doktor.
Just det. Ja, men hur känns det nu när det är klart? Hur lång tid tog det?
Det känns bra. Det tog 5 år för mig. Dels för att jag var lärare på deltid, och sen för att vi sköt på studien lite på grund av en pandemi som kom iväg.
Just det. Fast nu är det äntligen klar. Vad heter avhandlingen? Kan du den utan till?
Enhanced Mobilization and Physical Rehabilitation After Abdominal Cancer Surgery. Feasibility, Effects and Experiences.
Nej, men det kan tror jag. Ja, helt rätt. Jag har den framför mig här.
Det känns nästan lite så här bakfull psykologiskt på något sätt. Man bara blir helt knockad och tom i skallen. Men ja. Det är skönt det också. En bubbla typ.
Nej, men vi börjar med egentligen. Första fråga, vem är Patrik Karlsson?
Jo, jag är fysioterapeut. Examinerades... vi ser, måste vara 2014, så snart 10-årsjubileum i år. Mm. Och har väl alltid varit engagerad för utbildning och forskning sedan dess. Och såklart själva fysioterapin. Tyckte det var lite kul att jobba med allt möjligt, framförallt slutenvården, där jag kanske har jobbat mest. Inte så mycket med de här typerna av patienter, men ändå träffat mycket patienter på sjukhus och jobbat en del med postoperativ mobilisering och så. Så att det var inte helt främmande i alla fall. Jag har haft en deltidstjänst här under tiden, som min doktorandtjänst här på avdelningen för fysioterapi som adjunkt. Det är framförallt att koordinerat internationella studenter och vilplaceringar och sådär, och stöttat lite i examinationer och kurser som har kopplingar till slutenvården där jag har erfarenhet.
Så det slutenvård är ämnet för idag?
Ja, men det blir nog det, tror jag. Mm. Mycket slutenvård.
Just det.
Känns och sen det bekvämt.
En liten speciell sort, för att jag har jobbat mycket med cancerrehabilitering då.
Yes.
Det är det som är ämnet. Och då tänker vi börja lite grann i den ändan, cancer, 1 av 3 får det, eller hur ser det ut i siffrorna?
Ja, cancer är en av de största sjukdomsbördorna vi har i världen, och man ser att både insjuknandet och dödligheten, eller snarare insjuknandet ökar år för år, men dödligheten sjunker successivt i all takt med att vi får bättre och bättre metoder för både behandling och upptäckt och sådär. Mm. Men i och med att vi blir många som blir äldre och äldre, och det är mycket cancer som är kopplat till levnadsvanor, så är det så att man tänker sig att någonstans runt 2040 så kommer nog en tredjedel av alla drabbas av cancer under sin livstid.
Mm. Det är ganska många.
Det är ganska många.
Och hur många dör ungefär av det då?
Det är en bra fråga. Det har jag inte koll på i huvudet. Men jag vet att dödligheten går ju ner i alla fall för varje år, vilket är positivt. Men det gör ju också att vi måste fokusera mer och mer på de som faktiskt överlever. Både när det kommer till deras rehabilitering och deras livskvalitet och hur de ska kunna leva fullvärdiga liv efter sin diagnos och behandling.
Mycket bra. Vi fokuserar på det roliga.
Precis.
Livet är egentligen 100% dödligt.
Exakt, så är det. Så alla kommer väl trilla av din, tyvärr.
Okej, men vi börjar där då med rehab för cancer. Jag läste i din introduktion att det var väldigt intressant att du ställde frågan, varför finns det ingen specifik rehab för cancerpatienter? Vi har rehab för stroke, vi har rehab för hjärtpatienter, men ingenting för cancer när det är så vanligt.
Precis, och framförallt inte när det kommer till cancerpatienter som har gjort kirurgi. Ja. Så precis som du säger, för många andra av våra folksjukdomar så finns det en standardiserad rehabilitering kan man säga, som är liksom väl evidensbaserad och som följer hela rehabkedjan eller vårdkedjan om man säger så. Ja. Men för cancerpatienter och framförallt de som har gjort kirurgiska ingrepp så finns det inte riktigt en sån kedja som är väl etablerad. Mm. Och min avhandling hoppas ju liksom på att ge lite vägledning i hur det skulle kunna se ut till exempel. Mm.
Snyggt! Men är det specifikt för kirurgisk behandlat cancer eller är det bättre rehab eller strålbehandling och kemo?
Om man tänker till cancerrehabilitering generellt så finns det några generella riktlinjer lite mer att det ska vara personcentrerat och det ska vara fokuserat på att motverka några av de här effekterna som man kan få av behandling till exempel när man får strålbehandling eller kemoterapi eller så, att man kan bli väldigt trött och man kan få en minskad livskvalitet och man kan få en minskad fysisk aktivitet och fysisk funktion. Men i det så finns det ju kanske inte någon tydlig vägledning i exakt hur det här ska gå till. Det är mer som en generell riktlinje att det är viktigt att de här människorna kommer igång, att de rör på sig. Men i vårt fall så har vi ju undersökt lite mer specifikt när det kommer till de som har gjort kirurgiska ingrepp. Eftersom att det kan medföra ytterligare en komponent som man behöver tänka på i och med att man har gjort en stor operation i buken. Och i vårt fall så gäller det ju patienter som har opererat både blåsa och tarm till exempel. Mm. Så de har ju andra effekter utöver sin cancer, om man säger så, som de kan lida av. Som kan vara inkontinens och sådana typer av saker. Så att vi har tittat specifikt på de patienterna.
Just det, och det är alltid så inom forskning att man kan inte greppa allt, man måste välja någonstans.
Nej, precis, precis.
Och du valde den här gruppen för att den var lite speciellt drabbad då, att den hade extra komplex.
Ja, faktiskt, för de här patienterna, framförallt de som vi har undersökt mest, är ju de som har opererat bort urinblåsan på grund av cancer. Ah. Och när man ser till de patienterna jämfört med andra cancerpatienter, framförallt när det kommer till cancer i buken, så har de... Man skulle kunna säga att de kanske är skörast. Mm. Det där är alltid en definitionsfråga. Ja. Men de har i snitt en lite högre medelålder, i snitt en lite högre andel som liksom är multisjuka, till skillnad från vissa andra cancerformer i buken. Mm. Så tanken var väl lite att om vi kan hjälpa dem så borde vi kunna översätta det till att hjälpa även andra som opererar sig i buken på grund av cancer. Som du säger, man kan ju inte alltid undersöka allt och alla, så man får börja någonstans på något sätt.
Kommer du ihåg medelålder på det här gänget då, ungefär?
Ja, men,
pratar du 60 eller 70?
Det beror lite på vilken litteratur man tittar på, men någonstans mellan 70 och 74 är medelåldern för en patient som får blåscancer. Mm. Och det är övervägande män som drabbas, kan vara värt att säga. Kanske 60-70% ungefär.
Som fysioterapeut, vad gör man då i rehab-teamet? Jag förstår att det är en massa annan typ av rehab också. Så pågår det kuratorer och psykologer och sköterskor. Men fysioterapeutens roll då i rehaben?
Precis, och det är värt att nämna. Jag menar, cancerrehabilitering innehåller ju så otroligt många bitar. Det är alltid från liksom nutrition till det psykologiska, till omhändertagandet, omvårdnaden. Mm. Så att vi har ju fokuserat på liksom det fysioterapeutiska, den fysiska rehabilitering så att säga. Men det är verkligen bara en pusselbit i den här cancerrehabiliteringskakan. Mm. Och då, ur ett fysioterapeutiskt perspektiv, så behöver man kanske tänka på två olika aspekter. Det ena är ju för de här patienterna den postkirurgiska rehabiliteringen. Man har ändå liksom gjort en ganska stor bukkirurgi. Och det medför ju både risk för komplikationer när det kommer till liksom lungkomplikationer, cirkulatoriska komplikationer och så, om man till exempel inte kommer igång med sin rehabilitering. Sen har de här patienterna ibland även fått behandling för sin cancer i övrigt, till exempel med kemoterapi och sådana saker. Så det måste man också ta hänsyn till. Ja. Så att rent den fysiska rehabiliteringen så att säga, som vi har prövat oss fram med de här patienterna, den är ju väldigt riktad på att de ska återfå sin fysiska funktion, motverka komplikationerna av som skulle kunna ske om man är inaktiv. Men också i hopp om att öka de här patienternas livskvalitet efter behandling och operation.
Just det. Vi kommer tillbaka till livskvalitet. För jag tyckte att det var väldigt intressant att ni hade den hypotesen. Mm. För att innan vi kommer dit tänkte jag prata lite grann om ordet fysisk aktivitet. Det är helt centralt i din avhandling. Du pratar mycket fysisk aktivitet. Och jag tror alla som lyssnar har väl en egen bild för vad det är fysisk aktivitet och prata med min granne som springer kanske någonstans mellan 10 och 15 kilometer i veckan och så. Och det känner jag inte varit så aktiv när jag sprang bara 5 kilometer den dagen. och jag som rör mig mellan köket och soffan tyckte att jag var ganska aktiv när jag går hela vägen till parkeringen för att ta bilen hit. Så mycket relativt här med fysisk aktivitet. Jag tyckte det var intressant att ni hade till exempel som mål att gå 100 meter i korridoren. Mm. På den nivån av fysisk aktivitet. Eller att resa sig från en stol och så.
Precis, som du säger, fysisk aktivitet generellt är ett väldigt brett begrepp. Som egentligen är all typ av rörelse som förbrukar energi. Så att gå till och från kylskåpet är fysisk aktivitet. Att springa ett maraton är också fysisk aktivitet. Yeah. Sen finns det olika definitioner på olika intensiteter och så. Men om man tänker sig de här patienterna som nyligen opererats. Mm. De kommer tillbaka till vårdavdelningen kanske dagen efter operation. Yeah. De har i regel ont, de har varit nedsövda, de är trötta. Mm. De kan må väldigt illa, vara yra i huvudet och liksom allmänt känna sig väldigt svaga. Mm. Då en lagom fysisk aktivitet för dem är ju till exempel att börja bara komma upp ur sängen, stå på sig, sträcka på sig, normalisera blodtrycket lite. Ja. Och då har vi ju kanske målsättning första dagen att en patient ska gå allt ifrån 25 till 100 meter beroende på hur de mår. Vissa kanske inte ens går så mycket första dagen. Mm. Men då har man verkligen dragit ner nivån till att vi vill att de ska röra sig Vi vill framförallt att de inte ska vara inaktiva på sjukhuset. Precis. Sen vill vi att de ska röra sig så mycket de kan och orkar utifrån sina förutsättningar. Mm. Och gärna att det här ska stegras dag för dag på sjukhuset. Och framförallt är det för att vi ska undvika att de bara ligger stilla efter operation. Då vi vet att det är en ökad risk för komplikationer på grund av det. Mm.
Så det är ingen rocket science att bara ställa sig upp och stå och andas och ta några steg.
Precis, så ingen rocket science så, men det kan vara nog så svårt om man är nyopererad i buken och har varit nedsövd i flera timmar. Så att, det kan vara tufft för dem verkligen.
Just det. Hur länge ligger de på sjukhus och när kommer de hem?
Det varierar lite, men man kan nog se ibland på vissa patienter kanske snitttiden är en 7-8 dagar, ibland lite mer.
Precis, så man, och då hinner, under de dagarna hinner man stegra då motsättningen då?
Precis, planen är att stegra den här aktiviteten successivt. Både för att minska sängliggandet, men också för att patienterna själva ska känna att de liksom orkar mer och mer och blir liksom färdiga för att skrivas hem, men också börja återfå funktion och få igång magen och tarmen och sådär efter en sån här operation är jätteviktigt.
Men sen då, rehaben slutar inte där, den börjar egentligen där, när de blir utskrivna.
Exakt, så att den första, man kan se rehabiliteringen som i två kontexter. Den ena är ju under sjukhusvistelsen och den andra är vad som händer sen när de skrivs ut från sjukhuset. Tidigare har vi nog haft hyfsad koll på vad de bör göra på sjukhuset, även om det inte har funnits så tydliga strukturer för det och så vidare. Det är någonting vi har tittat på i våra studier också. Mm. Men sen framförallt när det kommer till efter sjukhusvistelsen, så där har det verkligen funnits en kunskapslucka kring de här patienterna.
Just det.
Man skulle kunna dela in min avhandling i att hälften av studierna handlar om hur man stöttar den här rehabiliteringen på sjukhuset i den kontexten. Och hälften av studierna handlar om hur ska vi stötta patienternas rehabilitering efter att de skrivs ut från sjukhuset.
Då kommer vi in då på själva fysisk aktiviteten då, den här enkla, där bara reser sig några gånger. Jag ser att ni har utfallsmåttet då, hur många gånger de har rest sig från en stol och hur många meter de har gått i korridoren och så. Har du evidens för den här typen av fysisk aktivitet eller rörelser?
Ja, men det är intressant för att när det kommer till patienter som opererar sig på grund av cancer, då finns det studier som indikerar och rekommendationer kring att patienterna ska vara uppe och röra på sig så mycket som möjligt. Men det bygger egentligen på evidensen av att vi vet att om de inte rör sig så är det dåligt.
Just det.
Så vi vet egentligen inte så mycket om hur mycket de ska röra sig, hur vi ska strukturera det på bästa sätt och vad som ger bäst utfall. Ja. Och det är därför vi i våra studier undersökte hur man skulle kunna börja stötta den här rehabiliteringen på sjukhus och strukturera den bättre, den här postoperativa mobiliseringen. Mm. Så man skulle kunna sammanfatta det med att rekommendationen är jättestark till att de ska mobiliseras mycket postoperativt. Mm. Men det är inte baserat på jättemycket evidens annat än att vi vet att det är dåligt att göra motsatsen.
Just det, ja. Mycket intressant. Lite grann när jag, i mina områden där jag pratar om stillasittande, är det sittande dåligt eller är det att man inte rör sig som är dåligt?
Exakt, lite samma här. Vad är hönan, vad är ägget?
Ja, ja. Vad gäller rehabiliteringen, då vet väl alla att man inte ska ligga still om man rör på sig. Men folk gör det ändå inte. Precis. Är det motivationen eller bara att de verkligen inte kan, att de inte orkar? Eller vad är det som bromsar där? Och hur kan vi få till att de rör på sig?
Jag tror att det är olika i olika kontext. Så om man tänker sig i den här slutenvårdskontexten då efter operationen, så har ju patienterna, de har blivit väl informerade om att det är viktigt att röra på sig efter operation. Både för att få igång magen igen, få igång, normalisera blodtrycket och komma igång och få tillbaka ork och sådär. Så att de vet ju det här. Mm. Och jag kan ju bara föreställa mig hur jobbigt det känns efter en sån här stor operation att försöka tvinga sig upp ur en säng när kroppen troligtvis bara skriker att man ska ligga still och vila. Mm. Man har ont och man är yr och det är jobbigt och man känner sig svag. Så att de kämpar ju verkligen på. Mm. Och en sak som de uttrycker är att de känner sig väldigt osäkra med vad de får och inte får göra, vad de bör och inte bör göra. Mm. Och då är ju någonting som vi har försökt undersöka i två av mina studier är metoder för att stötta de här patienterna i det. Om vi ger dem lite tydlighet i vad de borde göra, vad de kanske bör klara av och hur vi som vårdpersonal kan stötta dem i den processen. Så blir det lite tydligare och lite enklare för dem, uttrycker de själva också, att faktiskt göra det här. För det känns tryggare och säkrare när de vet ungefär var ribban eller nivån ska ligga, om man säger så. Sen om man tar till den andra kontexten när man kommer ut från sjukhuset, då är det lite samma sak, tänker jag, men på en annan nivå. Att man vet fortfarande att det är bra att man ska röra på sig och att man ska inte vara inaktiv. Men återigen, när de här patienterna skrivs ut från sjukhuset så är de absolut liksom inte i det skicket som de var en gång innan. Nej. De är generellt sett fortfarande ganska svaga. Mm. De kanske fortfarande har lite problem med smärtor, yrsel, blodtrycket. Ja. Magen funkar väl lite men kan fortfarande vara svårt med aptiten och så vidare. Och många blir väldigt chockade när de kommer hem över hur påverkade de har varit. De orkar inte göra det de brukar göra. De orkar inte kanske ens gå och handla och bära hem kassar, fixa i trädgården, leka med barnbarn. Och många känner osäkerhet kring igen. Vad får jag egentligen göra och vad bör jag göra? Mm. Så de vet att de borde göra någonting, men de känner sig lite hjälplösa, om jag ska säga så, i den situationen, i att de vill ha stöd i hur de, vad de faktiskt ska göra.
Ja. Och det är svårt med riktlinjer, kan jag inte tänka mig, för att man kan inte säga generellt, ska det ta så här många steg?
Nej, riktlinjerna som de här patienterna ska följa är egentligen samma som för vanliga människor. De ska komma upp i de allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet. Ja, ja. Och då är de ju ganska långt ifrån när de kommer hem från sjukhuset. Ja. Och då känner de, många beskriver att de vet inte riktigt vad de vågar göra. För att de är nyopererade och vet att om de tar i för mycket också, då kan ju kanske såret gå sönder. Yes. Många har en sån här yrostomi till exempel. Mm. Och de är rädda att den ska gå sönder om de tar i för mycket. Mm. Så att trots att de har vetskapen av att de ska röra sig aktiva, så finns det många faktorer som gör att de kanske inte riktigt vågar eller vet hur. Mm. Och det är också någonting som vi försöker komma åt lite i några av mina studier, för att ge dem det här stödet på något sätt, att vägleda dem.
Mm. Jag ska djupdyka då i studierna. Jag tycker vi ska börja med den här interventionen, och den var då mest inom sjukhusmiljö där, när ni hade en whiteboard som blev då lite mer digitalt. Och berätta, vad gjorde ni?
Precis, så det vi har gjort i min forskargrupp och lite i mina studier är att vi vill ge ett stöd till patienterna när de är på sjukhuset, och också ge vårdpersonalen ett verktyg att använda för att stötta patienterna, för att de ska röra sig mer på sjukhuset. Och istället då för att man kanske traditionellt går och muntligt stöttar patienterna och uppmanar dem till att vara aktiva, så har vi utvärderat dels att ha en typ av whiteboard-tavla där man sätter upp aktiviteter för dagen. Det kan vara att stå, gå, sitta eller andningsgymnastik till exempel. Och sen så kommer man tillsammans med patienten fram till lagom nivå av det här dag för dag. Mm. Till exempel, hur många meter ska du gå i korridoren? Hur länge ska du sitta uppe? Mm. Och sen så har man då på den här whiteboard-tavlan magneter som indikerar hur många gånger man ska göra på dag. Mm. Så om en patient till exempel har haft som mål att de ska vara uppe 3 gånger idag och gå 100 meter. Mm. Varje gång de har gått 100 meter i korridoren så vänder de en sån här röd magnet till en grön sida och visar att nu har jag gjort 1 av 3. Lite som ett sätt att få lite uppmuntran, men också en tydlighet i vad de ska göra. Och då har också vårdpersonalen kunnat använda den här tavlan för att motivera patienterna till exempel med att titta, du har bara 2 gånger kvar idag, det går jättebra. Mm. Och så har de också kunnat sett kanske att vissa patienter klarar sig väldigt bra själva. Mm. Då kan de lägga mer tid på att uppmuntra de patienterna som kanske haft lite svårare och inte kunnat uppnå sina mål så mycket till exempel. Yes. Så det har varit ett sätt att försöka få lite struktur på hur den här mobiliseringen skulle kunna gå till. Mm. Och också ett sätt att försöka motivera patienterna, underlätta för vårdpersonal. Mm. Och sen har vi då i förlängningen också provat en digital version av den här tavlan. Så egentligen är utformningen på samma sätt, men det är på en typ av surfplatta som är lite större. Så man ser på surfplattan liksom dagliga mål dag till dag. Och sen så kan du liksom med touchen klicka i hur många gånger du har gått eller stått eller andningstränat till exempel. Så principen är densamma. Det är bara att man kan tänka sig att det kanske passar olika patienter beroende på ålder. Det kan också vara så att den här whiteboard-tavlan som vi haft, den är ganska stor, tung och klumpig. Ja. Vi måste ju också vara ganska noga med hygienen i vården. Så att rengöra den med alla magneter är inte heller jättelätt. Lite lättare att sprita av en sån här en surfplatta till exempel. Och patienten har upplevt att den känns ganska liksom modern och fräsch och lite trevlig sådär. Så att tänk att kanske lite olika för patienterna.
Jag tänker på att alla kan se, din rumsgranne ser, ja, du är inte röd på dig. Ja. Eller hur var den här whiteboard-tavlan? Var satt den?
Den sitter på patientens sal. Okay. Och den här surfplattan står på, kan man säga, sängbordet. Okay, ja. Och det här beror ju lite på kontexterna, men där vi har rekryterat de här patienterna så har alla enkelrum. Okay. Så att det blir inget konstigt med den biten. Okay, tyvärr, annars kanske de skulle stötta varandra lite grann också.
Ja, det kanske är sådär grupp. Det var nästa studie.
Precis.
Men då var din första studie då du intervjuade då vårdpersonalen.
Exakt.
Om hur det funkade och hur upplevde vårdpersonalen då?
Ja, men precis. Deras perspektiv med den här whiteboard-tavlan var ju att de upplevde att det verkligen motiverade patienterna att röra sig mer. Det fanns en struktur för patienterna att falla tillbaka på. Och personalen upplevde ju också, som jag sa tidigare, att det var lite lättare för dem att välja vilka patienter de liksom skulle engagera sig mer i och stötta. För om de kom in, eftersom de beskriver att om de kommer in på en patientsal och ser att den här patienten har knappt uppnått sina mål på varken idag eller några dagar, då kanske vi måste hjälpa till att stötta mer.
Ja.
Medan på en annan sal så ser de att här är någon som verkar ha klarat av alla sina mål jättebra. Då kanske vi bara kan liksom uppmuntra lite grann, men vi kanske inte måste liksom stötta jättemycket mer här. Det verkar gå som det ska.
Det här hälsoekonomiskt är intressant då.
Ja, lite så ändå. Så man kunde också använda den här då för att prioritera sitt pass till exempel. Mm. Då såg man och visste att den här patienten på sal 1 kanske behöver mer stöd, på sal 2 lite mindre stöd. Mm. Och man tyckte också att det var ganska skönt att ha någonting att referera till. I vanliga fall, innan man kanske hade tavlan, så refererade man mycket till att så här, du vet ju att det är bra och viktigt att du ska uppe. Mm. Men nu kan man verkligen hänvisa till tavlan och försöka motivera med hjälp av den. Att så här, okej, du ser ju här, det är bara en kvar idag. Kämpa på, det går jättebra.
Mm.
Så att de upplevde att det var ett ganska värdefullt verktyg som underlättade deras vardag och faktiskt gjorde att patienterna var lite mer motiverade och delaktiga.
Mm. Det var inte bara fysioterapeuter som ni intervjuade, det tog hela gänget där.
Ja, vi har undersköterskor, sjuksköterskor och fysioterapeuter. Tyvärr så var det ingen läkare som deltog. Det hade varit intressant att höra vad de sa. För sjuksköterskorna och undersköterskorna berättade ändå att vissa läkare använde också tavlan som ett samtalsunderlag på ronderna till exempel.
Mm.
Men vi fick ju inte riktigt höra deras perspektiv, så att det vet vi inte så mycket om, mer än berättelser i andra hand.
Just det. Bra, vill du lägga till någonting i studie 1?
Jag tror att jag fick med sammanfattningen i alla fall. Att de upplevde ju ändå att det här var någonting bra och vettigt. Men det framkom ju också, som sagt, ur deras perspektiv, just att det var lite besvärligt med den här stora whiteboard-tavlan. Mm. Framförallt att den var stor, klumpig, lite omodern och jobbig att rengöra.
Mm.
Och det var en av faktorerna som gjorde att man valde sen att undersöka lite en digital variant.
Ja. Och den ville ni sen testa i lite större sammanhang. Ni ville göra en stor randomiserad, kontrollerad undersökning. Men innan det så måste vi titta om den här lilla iPaden fungerar. Och då blir det studie 2 som är då en feasibility study. Vad är det för någonting?
Ja, men det är en bra fråga. Så att innan man provar ett sånt här nytt verktyg i en stor objektiv studie som en randomiserad, kontrollerad studie, så är det ganska bra att testa först en liten hypotes om det här verkar vettigt, om man säger så. Och då vill man ju dels prova om verktyget verkar vettigt att använda.
Ja, jag tänkte medelålder på 72.
Precis, om det verkar användbart eller om vi är helt ute och cyklar.
Mm.
Och sen så vill man ju testa lite studiedesignen, så att man har en tanke på hur man skulle vilja göra en sån här större randomiserad kontrollerad studie. Men det är så många faktorer att hålla reda på och som kan gå fel, eller som man tänker på ett sätt men det funkar inte i praktiken. Så man vill också testa studiedesignen lite för att få information om den här inför den här lite större studien. Så det vi gjorde då var en så kallad feasibility-studie där vi dels ville se om våran studiedesign funkade bra, och så vill vi se liksom om det var rimligt för patienten att använda det här verktyget.
Mm.
Och det gjorde vi bland annat dels genom att 20 patienter fick använda den här tavlan som ett stöd i sin mobilisering efter operation.
Mm.
Och sen så fick de fylla i en enkät om de tyckte att den här var användbar eller inte.
Mm.
Och så registrerade vi också hur många som hade använt tavlan och inte använt tavlan till exempel.
Ja.
Och sen så mätte vi också hur mycket patienterna rörde sig på sjukhuset för att se om det fanns någon tendens till progression till exempel. Och om det stämde lite med vad vi visste om de här patienterna sen tidigare. Så det var för att få en liten bild om, liksom, om den här digitala varianten verkade vara ett rimligt alternativ för att stötta deras mobilisering.
Och nu är vi jättenyfikna. Funkar den?
Ja, men det gjorde den faktiskt. Dels så tyckte patienterna, trots sin höga medelålder, om man får säga så, att den verkade väldigt användbar. De tyckte att det var ganska motiverande att ha den här tavelstrukturen generellt. Och det verkade inte vara något större problem för dem faktiskt att hantera den här digitala tavlan, utan snarare att den upplevdes ganska modern och fräsch och positiv så. Sen hade vi, eftersom att det här var en prototyp, lite, och det var en teknisk produkt, så vi hade lite teknisk strul.
Nej, alltså wifi och grejer.
Ja, precis, som vi löste efterhand. Så att om man säger de synpunkter som kanske var negativa, det var mest kopplat till att den kanske slutade fungera. Och det här var ju som sagt en tidig prototyp, så att det vet jag att man har kommit i bukt med nu, de som har gjort den här tavlan. Men det var liksom inte kopplat till att det var svårare att använda för patienten. Nej. Eller att det inte verkade stötta deras mobilisering.
Det är väldigt lätt hänt i en sån här feasibility study att man också vill titta lite på resultatet då.
Lite grann.
Framförallt när ni mäter då med accelerometrar och sånt där. Såg ni något där då?
Ja, men det gjorde vi faktiskt. För även om vi i den här studien enskilt tittade mer för att få en bild av om patienterna rörde sig mer och mer för varje dag eller om det stagnerade eller inte. Vi hade ändå ganska mycket accelerometerdata eller rörelsedata på den här patientkategorin sedan tidigare. Så vi hade data att liksom i forskargruppen jämföra med för att få en bild om. Okay. Det kunde vi inte jämföra i den här studien eftersom att vi hade ingen kontrollgrupp i studien. Nej. Men när vi tittade på hur de här patienterna rörde sig och jämförde det med patienter sedan tidigare som inte haft en sån här tavla, så såg vi att de rörde sig betydligt mer ändå. Så att det gav oss ändå lite styrka i att vi tror ändå att det här fungerar ganska bra för de här patienterna.
Men det var inte så många patienter inblandade.
Nej, så att, hur många hade 20 stycken. Så att det är inte så att man objektivt kan uttala sig, men vi vill ju mest se en tendens och en trend och se om det här var en flopp eller inte. Det. Och det var absolut ingen flopp, så att, det är väl värt att fortsätta undersöka.
Men det gjorde inte du.
Nej, där tog ju mitt avhandlingsarbete slut. Men det finns framtida studier att göra.
Framtida studier. Precis, så det ligger kvar här nu på din antigöra-lista.
Ligger i pipeline, precis. Ja.
Nej, för att jag läste då ett studie 3 då, om vi går in på den på en gång.
Yes.
Där såg jag en RCT, randomiserad kontrollerad studie. Och då tänkte jag, bra, den följer då tvåan. Men nej, nix, jag fick inte det. Nej. Då plötsligt bytte du perspektiv och tog dem som var hemma. Exakt. Och du gjorde en annan intervention. Vad var det för intervention som du gjorde där då?
Precis, och då byter vi kontext. Ja. Man håller ju på med lite parallella saker när man är doktorand.
Livet är parallellt.
Så är det verkligen. Mm. Så då i den studien så har vi bytt kontext till hur ska vi stötta patienternas rehabilitering när de kommer hem från sjukhuset då? Ja. I normala fall, de här patienterna när de skrivs ut från sjukhuset, de får information och stöd i att det är viktigt för dem att fortsätta röra på sig. Att det minskar risken för komplikationer och att det är bra om de kommer på fötter igen så fort som möjligt och återgå till vardagen. Men sen, om man ska vara krass, så får de i princip söka stöd själva om det är jobbigt. Ja. De kan ju söka fysioterapeuthjälp och så, om de skulle vilja. Men det vi ville se var om vi ger dem en remiss i handen till en fysioterapeut som då har ett standardiserat träningsprogram att utgå ifrån. Som också är godkänt av kirurgerna, då kanske vi kan åstadkomma någonting annat. För då vet vi också att vi har tränat dem på en lagom nivå. Mm. Vi vet också att vi inte har liksom pushat dem förbi några restriktioner eller så som många av de här har efter operation. Och vi vet att vi har gett fysioterapeuterna som ska träna med patienterna lite handledning i en grundstruktur att utgå ifrån. Så det var själva interventionen. Att de patienterna som blev randomiserade till kontrollgruppen, de fick träna hemma med lite enklare uppmaningar så att de ska ta dagliga promenader och resa sig från en stol. Och de som blev randomiserade till interventionsgruppen, de fick en remiss till en fysioterapeutenhet i närheten av där de bodde. De fick välja på en lista av 18 enheter som vi hade. Och där skulle de träna enligt ett standardiserat program, men som ändå tillät lite individualisering. Tillsammans med fysioterapeut 2 gånger i veckan i 12 veckor.
Just det. Och din roll var då att mäta före och efter. Det var blindat då.
Precis.
Du visste inte vilket om det var...
Nej, ambitionen var att det skulle ha blindat. Men i verkligheten, när man gör en sån här typ av studie, så blir det väldigt svårt att blinda. Vi skulle ju också enligt plan ha oberoende fysioterapeuter som gjorde testerna. Mm. Men det blev både på grund av pandemin och att patienterna hamnade när de skulle göra testerna och logistiken väldigt svårt att vara blindad som testare för patienterna. Patienterna var dock blindade när de gjorde baseline-testerna. De visste inte vilken grupp de skulle hamna i. Ja. Men relativt ofta visste den som testade ändå kanske vart de skulle hamna. Mm. Och vid uppföljningarna var det nästan omöjligt, för alla patienter ville gärna berätta vad de hade varit med om, vad de hade gjort och hur de hade tränat och sånt. Så att, det blev liksom praktiskt.
Vad roligt, omöjligt. Vi har haft lite i podden här nu hur svårt det är att göra SCT så här på posten. Det är inte lätt. Intressant. Men det kanske gör inte så mycket i den här typen. Vilket tester gjorde ni? Stretch and stand.
Precis, vi hade lite enklare fysiska tester som 6 minuters gångtest, 30 second chair stand test, handgreppstyrka, gånghastighet och sådana typer av tester.
Och då är det, vi har ingenting om den som mäter tiden vet vilken person det är. Det blir ändå inte mer uppmuntran.
Nej.
Så i vissa fall kommer man undan med det.
Precis.
Men då är vi väldigt nyfikna på den här resultaten då. Blev det då bättre för de som tränade med fysio?
Ja, det blev det. Men kanske inte på det sättet som vi tänkte oss. Mm. Vi hade ett primärt utfall att vi tänkte oss att de här patienterna skulle förbättra sin fysiska funktion som vi hade mätt primärt med det här 6 minuters gångtestet. Ja. Och där såg vi faktiskt ingen skillnad signifikant mellan grupperna. Men däremot så såg vi att de som hade fått den här uppmuntran till träning med fysioterapeut var mer fysiskt aktiva i sin vardag. Mm. Och vi såg också att vi hade fått positiva effekter på deras livskvalitet och att de upplevde minskad trötthet.
Intressant.
Vilket var väldigt intressant.
Ja, jag tänkte, vi börjar med fysisk aktivitet. Ni mätte återigen då med accelerometrar.
Eller ja, precis. När vi mätte den dagliga fysiska, eller den vardagsaktiviteten, gjorde vi med accelerometrar igen. De hade en sån här liten mätare på låret i en vecka som vi mätte.
Så både vardagar och helgdagar.
Precis, precis. Mm.
Precis, och då kommer vi tillbaka till livskvalitet, för att jag tyckte att det var intressant att den här lilla aktiviteten då som man får bara att ta några steg, att det skulle påverka livskvalitet. Då tänkte jag, ja men sån här liten rörelse kan väl inte påverka livskvalitet. Men det gjorde det.
Ja, och det intressanta tror jag är att det är svårt att uttala sig om exakt vad som har haft effekt. Men om vi jämför då interventionsgruppen som fick träna med stöd av en fysioterapeut. Mm. Så dels så har ju de tränat både styrka och kondition.
Ja.
Vilket man kan se tidigare forskning kan ge lite mer effekt på livskvaliteten till exempel. Mm. Men sen har ju de också tränat ibland i grupp med andra patienter och de har haft stöd av en fysioterapeut. Mm. Så det är svårt att veta egentligen om det är träningen eller om det är att de har varit i den kontexten som till exempel som har gjort att de upplever sin livskvalitet som lite högre.
Mm.
Så att det vet man ju inte riktigt. Men vi vet att de mår bättre i alla fall och att de har minskad trötthet jämfört som ett vanligt symptom vid cancerbehandling jämfört med de som blev uppmanade att mest gå dagliga promenader hemma.
Mm.
Så det är lite intressant, men så vet man återigen inte exakt vad det beror på. Vi vet bara att det var en effekt där.
Ja. Nu lite nödfråga, för att jag känner inte igen själva instrumentet. Jag har det, för att jag brukar mäta livskvalitet med EQ5D och lite sånt, men ni valde något annat. Berätta.
Precis, de här är väldigt specifika till cancerpatienter och de här specifika cancerdiagnoserna.
Mm.
Så att de är väl validerade för just de här patientkategorierna. Likt många andra livskvalitetsmått så handlar det ju mer om olika domäner av hälsorelaterad livskvalitet.
Mm.
De här är både framtagna och validerade för just de här patienterna. Och det var därför vi valde dem, för att de är väldigt specifika för de här patienterna.
Det var väldigt många frågor, va?
Ja, det är ganska många frågor. Som i frågeformulär så brukar vara ganska många frågor. Det är en, kan man säga, en grundformulär med kanske 30 frågor och sen så är det en mer symptom eller diagnosspecifik som är på 30 frågor. Så det blir en del frågor.
Oj, oj. Ja, jag tycker EQ5 det är mer 5 frågor brukar.
Ja, precis. Man kan fråga sig lite hur många frågor man behöver ställa egentligen om jag ska vara ärlig. Men de här är lite mer, de är omfattande. Så vet jag inte om det är bättre eller sämre egentligen faktiskt. Nej.
Men varför har testat och,
yes.
Och den var utslaggivande och det ger då ofta ett dåligt instrument. Vilket var svårt att få svar på. Så det känns att ni valde rätt utfallsmått här.
Ja,
förlåt er lyssnare som vi nörde in oss på mätinstrument. Det verkar funka, den här interventionen. Och så gick du in till kvalitativ studie då, de sista. Och då frågade patienterna om upplevelser av interventionen.
Precis, för det kan också vara minst lika viktig aspekt. För vi vet ju att patienterna, eller, och det kom också fram i den här sista studien, att de får berätta lite om hur det är när de kommer hem från sjukhuset. Att de är ganska utsatta, eller känner sig utsatta. De känner sig ganska svaga mot vad de var tidigare och de är väldigt osäkra på vad de får göra. Så att det var ganska viktigt att få informationen om hur de upplevde att få den här remissen ganska tidigt efter operation och behandling till en sjukgymnast för att träna med dem. Det är ganska bra kompletterande information, för att till exempel så får vi veta då om de tyckte att det här var vettigt eller inte överhuvudtaget. Mm. Det blir inte så bra om man ska implementera någonting som patienterna ändå inte gillar, till exempel. Mm. Men här tyckte de att det här var väldigt bra. De kände sig väldigt stöttade. Att det var bra att få det här stödet, för då vågade de faktiskt utmana sig lite mer. De vågade träna lite mer och träna överhuvudtaget mer än vad de skulle ha gjort annars.
Ja.
Så det såg vi som någonting väldigt positivt. Och det framkom också aspekter som är viktiga att tänka på om man ska implementera någonting nytt. Det var väldigt viktigt för patienterna att ha det här liksom ordentliga stödet, att det också fanns lite möjlighet att individanpassa, för att det här är olika människor med olika målsättningar.
Just.
Det framkom också att det var väldigt viktigt att där man tränar med en fysioterapeut då, i det här fallet, att det ska vara ganska lättillgängligt och nära hemma, för att det kan vara svårt för de här patienterna att ta sig en längre sträcka.
Just.
De har problem med allt ifrån inkontinens till trötthet och så vidare, att bara det skulle kunna vara ett hinder. Mm. Så man får så mycket små detaljer och saker man ska ha med sig sen om man i framtiden till exempel ska implementera någonting nytt så här.
Mm.
Det är ju en sak att bara prova en intervention och se att det finns en effekt, men sen är det en annan sak att också utvärdera om det här verkar vettigt och rimligt för patienterna och vad man ska tänka på.
Ja, så allt om allt tycker jag otroligt snygg avhandling. Så det
ja, men tack.
Ihop.
Det finns en viss röd tråd där ändå, även om den är i två olika kontexter.
Just det.
Så följer vi i alla fall patienterna,
ja,
tänker jag, hela vägen från
här.
Operation till hemgång och rehab och uppföljning.
Tycker du att jag har ställt alla frågor som jag skulle ha ställt?
Ja, men det tycker jag nog. I alla fall om man pratar om det i stora drag. Vi har ju som sagt, det kan vara värt att nämna i alla fall. Ja, för att en anledning som vi, när det kommer till den här studie 3, att vi kanske inte såg någon effekt på den fysiska aktiviteten, kan ju också bero på att eftersom studien gjordes under pandemin så har vi ganska mycket missing data som också är typ, den är inte bara random utan den går liksom i perioder när, när pandemin slog till upp och ner. Så att det kan ju såklart också påverka resultaten. Ja. Så att man får ju vara ödmjuk och säga att studierna, i den studien framförallt, vi ser liksom en tendens till att det här verkar bra. Men på grund av att det blev som det blev så kan vi liksom inte uttala oss om att så här, det här har världens bästa effekt. Men vi ser ändå en positiv tendens, tycker jag, till att det här är någonting man ska fortsätta utveckla och någonting man ska fortsätta testa.
Just det, det är kanske de som var jättetrötta att sitta hemma och äntligen fick komma till någon och öka kvaliteten på grund av det.
Precis, vem vet.
Vem vet.
Men vi vet i alla fall att det här verkar vettigt, så att det här ska vi fortsätta utvärdera.
Det låter väldigt bra. Men då måste jag naturligtvis ställa min sista fråga här. Mm. Vad händer nu framöver? Ska du fortsätta forska eller ska du bli en karriär?
Jag ska bli lite av allt, tänkte jag. Så att, jag har sökt en tjänst som lärare här på avdelningen. Mm. Där jag ska fortsätta forska också. Och sen så hoppas jag på att kunna fortsätta med lite kliniskt arbete också. Jag tycker att det är otroligt kul att jobba med patienter. Och att det ger mycket ringar på vattnet. Och framförallt så tycker jag att de att ha de här tre benen med både utbildning, forskning och klinik är väldigt viktiga. Även om det är svårt att få ihop alla gånger, så ska jag kämpa för att kunna ha det så gott det går.
Ja, men jag önskar dig stor lycka till i din framtid och hoppas att alla tre benen håller ett
tack,
tag till.
Tack, det hoppas jag också.
Stort tack att du kom till Fysio Insia.
Tack för att jag fick komma.
Säger.